Kapitel 15 till Kan Lum, sidan 217. Kärnros luft hade den nya vårens skärpa när Lan kom tillbaka till de trakter där han alltid vetat att han en dag skulle dö. Till sydligare nejder hade våren kommit för länge sedan. Men här var det först nu man såg nya röda skott på träden och enstaka ängsblommor i det vinterbruna gräset där inte snön dröjde sig kvar i skuggorna. Efter det sydliga klimatet skänkte solen föga värme. De grå molnen lovade mer än regn och en kall byig vind bet genom hans rock. Södern kanske hade gjort honom mjukare än han trott. Det var synd i så fall. Han var nästan hemma. Nästan. 100 generationer av färdmän hade trampat den breda vägen, nästan lika hård som berggrunden i kullarna runt omkring. Och det dammade knappt trots att en stadig ström av oxkärror lämnade morgonmarknaden i Kan Lum. Samtidigt rullade handelsforor med höga vagnar bevakade av beridna vakter i stålhjälmar och brynja eller harnesk mot stadens höga grå murar. Här och där glimmade en gilleskedja av guld över en kandorisk köpmans bröst eller silverbjällrorna i en kandoriers hår. Men de flesta av handelsfolket bar kläder lika dämpade som deras uppträdande. En handlare som skröt för mycket med sina rikedomar hade svårt att pruta till sig bra priser. Däremot visade bönderna gärna upp sitt välstånd när de kom till staden. Färggranna broderier lyste på de framtraskande lantbornas säckiga byxor och mantlarna som flaxade i vinden. En del hade flätat in bjärta band i håret eller hade en smal pälskrage på manteln. De kunde ha varit klädda för Beltane-helgens dans och festligheter som var i antågande. Inte desto mindre iakttog de alla främlingar lika misstänksamt som någon av vakterna kring vagnarna, tittade på dem och tog ett fastare tag om spjut eller yxor innan de skyndade vidare. Det var en spänd tid i Kandor, kanske i alla gränslanden. Det sista året hade stråtrövarna skjutit upp som svampar ur jorden, och det hade varit mer oroligheter än vanligt längs stora fördärv. Det ryktades till och med om en man som ledde kraften, men sådana rykten var å andra sidan inte ovanliga. Lön ledde Dansekatt mot Kan Lum och brydde sig lika lite om de blickar som han och hans följeslagare ådrog sig som om Bokamas mörka blickar och buttra ord. Hur mycket Bokama än pratat om hur bra det var att vila, hade han bara blivit vresigare och vresigare ju längre de stannat i södern. Den här gången knorrade han för att hans häst fått en sten i hoven och han därför måste gå till fots. De drog onekligen till sig en del uppmärksamhet. Två ovanligt resliga män som gick till fots med sina springare och en packhäst med en fransig klövjekorg. Deras enkla kläder var slitna och smutsiga, men däremot var deras harnesk och vapen välskötta. En ung man och en gammal, båda med axellångt hår som hölls undan från ögonen med ett flätat läderband. Deras hadori drog blickarna till sig vart de än kom, men särskilt här i gränslanden, där folk hade en viss aning om vad de betydde. Idioter, muttrade Bokama. Tror de att vi är rövare? Tror de att vi tänker råna dem allihop, mitt på dagen och ute på landsvägen? Han blängde och rättade till svärdet vid sin höft på ett sätt som fick flera köpmansvakter att ge honom tankfulla blickar. En tjock bonde tog en lång omväg om dem med sin oxe. Lön sa ingenting. Malkierier, som fortfarande bar Hadori, hade ett visst rykte om sig, om än inte som rövare. Men ifall han påmint Bokama om det skulle denna bara vara ännu mörkare till sinnes i flera dagar. Nu började den gamle istället muttra om möjligheten att få en anständig säng för natten, eller ett anständigt mål mat dessförinnan. Bokama hade inte stora förväntningar och än mindre tillit till ödet. Län tänkte varken på mat eller logi, trots den långa väg de hade till ryggalagt. Hans tankar drog sig hela tiden norrut. Han förblev medveten om människorna runt omkring, särskilt de som tittade åt hans håll mer än en gång. Medveten om skramlande seldon och knarrande sadlar, klapprande hovar, ett tältduksöverdrag som lossnat från vagnens bågar och smällde i vinden. Han förblev medveten, men stora fördärv låg norrut. Fortfarande flera mil steg bort, på andra sidan kullarna. Men han kunde känna det, känna dess sjukliga förfall. Det var bara inbillning, men känslan blev inte mindre verklig för det. Den hade dragit i honom i södern, i Carhain och Andor, till och med i Cheer, som låg 700 rastmil härifrån. I 2 år hade han varit borta från gränslanden, lämnat sitt eget krig för ett annat, och varje dag växte känslan av att han drogs åt norr. Hon borde aldrig ha låtit Bokama övertala honom att vänta, borde aldrig ha låtit södern göra honom mjuk. Ejlkrigen hade hjälpt honom att bibehålla sin skärpa. För de flesta var stora fördärv liktydigt med döden. Döden och skuggan, i ett ruttnande land som smittats av den svartes andedräkt. Ett land där man kunde dö av precis vad som helst. Ett insektsbett, ett styng från fel sorts törnebuske, ett blad man rörde vid. Hemvist för trolllocker, myrdrailer och än mer fruktansvärda väsen. Genom att singlas land 2 gånger hade han bestämt var han skulle börja på nytt. 4 riken gränsade till stora fördärv, men hans krig pågick längs hela dess gräns, från Arith-havet till världsryggen. En plats var lika god som en annan när det gällde att möta döden. Han var nästan hemma. Nästan tillbaka i stora fördärv. Han hade varit borta för länge. Kanlums mur omgärdades av en torr vallgrav, 50 steg bred och 10 steg djup. Den överbryggades av 5 stenbroar med torn i ömse ändar, lika höga som tornen längs själva muren. Myrdrailernas och trollockernas räder in i Kandor gick ofta mycket djupare in i landet än till Kanlum. Men ingen hade lyckats ta sig innanför stadsmuren. Fanan med den röda kronhjorten vajade över varje torn. Han var en stolt man, först Varan. Huset Markasjevs överhuvud. Drottning Ethaniel hade inte lika många av sina egna baner ens i själva Chachin. Vakterna vid de yttre tornen, med den röda kronhjorten på sina vapenrockar och hjälmprydnader i form av Varans hjorthorn, kikade in i alla vagnar innan de lät dem rulla ut på bron. Ibland tecknade de åt någon att skjuta tillbaka kåpan på sin mantel. Det behövdes inte mer än en gest. I alla gränslanden var det enligt lag förbjudet att dölja sitt ansikte i någon stad eller by, och ingen ville bli tagen för någon av de ögonlösa som försökte smyga in i staden. Hårda blickar följde Lärn och Bokama ut på bron. Deras ansikten var tydligt synliga, och deras Hadori. Inget igenkännandets ljus tändes dock i någon av männens ögon. 2 år var lång tid i gränslanden. Många kunde hinna dö på 2 år. Län märkte att Bokama hade tystnat, vilket alltid var ett dåligt tecken. Lugn, Bokama. Jag börjar aldrig bråk, fräste den äldre mannen, men han slutade inte fingra på svärdsfästet. Vakterna på muren ovanför den öppna järnklädda porten och de på bron hade bara harnesk. Men de var inte mindre vaksamma, särskilt inte när det kom ett par markerier med tillbakabundet hår. Bokamas min blev allt mer spänd för varje steg.
Allan Mandragoran, ljuset bevar oss. Vi hörde att du dött i strid mot Eil vid skinande murarna.
Utropet kom från en ung vakt som var längre än de flesta, nästan lika lång som Län. Ung, kanske ett eller två år yngre än han, och likväl var det som om skillnaden var 10 år, en livstid. Vakten bugade sig djupt med vänsterhanden på knät.
Tajshar Malkir,
Malkirs sanna blod.
Jag står redo, ers majestät.
Jag är ingen kung, sa Län tyst. Malkir var dött. Det enda som fortfarande levde var kriget. I varje fall i honom.
Bokama var inte tyst. Du står redo för vad, pojkvasker?
Han stötte handen rakt mot hjorten på vaktens harnesk så att mannen fick räta på sig och backa ett steg.
Du klipper håret kort och låter det vara obundet.
Bokama spottade fram orden.
Du är svuren till en kandorisk furste. Var rätt kallar du dig Malkierier?
Den unge mannen rodnade och sökte förgäves efter ord. Andra vakter närmade sig de båda, men stannade när Län släppte tyglarna.
Det var allt, men nu visste de vem han var.
De såg nästan lika vaksamt på den bruna hingsten som stod stilla och spänd bakom honom som på honom. En stridshäst var ett fruktansvärt vapen, och de kunde inte veta att Dansekatt fortfarande bara var halvdresserad. Ett tomt utrymme bildades kring dem när de människor som redan kommit genom porten skyndade vidare en bit innan de vände sig om för att titta. Och de som var kvar på bron backade undan. Från båda håll hördes rop från folk som ville veta varför trafiken hade stannat. Bokama brydde sig inte om något av detta, utan stod med blicken spänd i den rodnande vakten. Han hade inte släppt tyglarna till packhästen eller sin skimmel. Det gav ett visst hopp om att de skulle kunna gå vidare utan att behöva dra blankt. En officer kom ut från vaktstugan innanför porten. Han hade sin hornprydda hjälm under armen, men andra handen vilade på svärdsfästet, klädd i stridshandske med pansarskydd. Arlin Seruko, en bred man med gråsprängt hår och flera vita ärr i ansiktet, hade varit soldat längs stora fördärv i 40 år. Men när han såg Län blev hans ögon en aning större. Tydligen hade han också hört ryktena om Läns död.
Ljuset skiner över er först, Mandragoran.
Sonen till Alina och Al-Akir, välsignat vare deras minne, är alltid välkommen här. Seruko kastade en blick på Bokama som inte alls var välkomnande. Han ställde sig bredbent mitt i porten. 5 ryttare kunde ha passerat på varje sida. Men han betraktade sig som en spärr, och det var han. Ingen av vakterna flyttade på sig, men alla hade händerna på svärdsfästena. Alla utom den unge mannen som mötte Bokamas mörka blick med en egen som inte var ljusare. Först Markasiev har beordrat oss att upprätthålla freden mycket strikt, sa Seruko halvt ursäktande. Men bara halvt. Stämningen är spänd i staden. Det illa nog med alla dessa rykten om en man som leder kraften. Men den sista dryga månaden har det skett flera mord på stadens gator i fullt dagsljus. Och besynnerliga olyckor. Folk viskar om att skuggans yngel går lösa innanför murarna. Län nickade. Så här nära stora fördärv muttrade folk alltid om skuggyngel när de inte hade någon annan förklaring, vare sig det handlade om ett plötsligt dödsfall eller att skörden slog fel. Han tog emellertid inte Dansekatts tyglar igen.
Vi tänker vila här några dagar innan vi fortsätter norrut.
Vila och få tillbaka skärpan. Ett ögonblick verkade det som om Seruko var förvånad. Väntade sig mannen att han skulle ge sitt löfte att hålla freden eller be om ursäkt för Bokamas uppförande? Båda sakerna skulle vanära Bokama nu. Det vore synd om kriget skulle ta slut här. Lärn ville inte dö i strid med Kandorier. Hans gamle vän vände sig bort från den unge vakten som skälvande av vrede stod kvar med händerna knutna vid sidorna. Den enda som felat här är jag, sa Bokama rakt ut i luften med uttryckslös röst. Jag hade inga skäl att göra det jag gjorde. Vid min mors namn lovar jag att hålla först Markasevis fred. Vid min mors namn lovar jag att inte dra mitt svärd innanför Kanlums murar. Seroko gapade, och Lärn hade själv svårt att dölja hur förbluffad han blev. Efter bara ett ögonblicks tvekan steg den ärrade officeren åt sidan, bugade sig och la handen först mot svärdshjältet, sen mot hjärtat. Lärn Mandragoran, Daishan är alltid välkommen, sa han formellt. Liksom Bokama Marenellin, hjälten från Salmarna. Må ni båda finna frid en dag. Friden finns i moderns sista omfamning, svarade Lärn lika formellt och upprepade Serukos hälsningsgest. Må hon hälsa oss välkomna hem en dag, avslutade Seruko. Ingen längtade egentligen efter graven, men i gränslanden var det den enda plats man kunde finna frid. Med ett ansikte som kunnat vara gjutet i järn gick Bokama först med solspjut och packhästen efter sig. Han väntade inte på Lärn. Det här var inte bra. Kanlum var en stad av sten och tegel, vars stenlagda gator slingrade sig runt en samling höga kullar. Eil-invasionen hade aldrig nått så långt som till gränslanden. Men ett krig fick alltid handen att minska, även långt från alla slagfält. Nu när både kriget och vintern var över hade staden fyllts av människor från all världens länder. Trots att Kanlum hade stora fördärv praktiskt taget in på knuten, hade ädelstenarna som bröts i bergen runt omkring gjort staden rik. Och av någon anledning hittade man några av världens främsta urmakare här. Gatuförsäljarnas och bodbiträdernas rop hördes över folkets mummel även när man kom bort från de terrassbyggda marknadstorgen. Och i varje gatkorsning uppträdde färggrant klädda musikanter, gycklare eller akrobater. En handfull lackerade täckvagnar gungade fram genom vimlet av människor, kärror och vagnar. Och hästar med guld eller silverbeslagna sadlar letade sig fram genom trängseln. Ryttarnas kläder var lika rikt broderade som hästarnas sadeltecken och kantade med päls av räv, mård eller hermelin. Det fanns knappt en tom fläck någonstans på gatan. Lärn såg till och med flera Aes Sedair, kvinnor med fridfulla, tidlösa ansikten. Det var tillräckligt många som kände igen Aes Sedair för att det skulle bildas vågor i trängseln omkring dem när de bereddes väg. Det må vara av respekt eller försiktighet, vördnad eller rädsla. Men även en kung hade skäl att stiga åt sidan för en syster. Förr kunde det gå ett år utan att man såg en enda Aes Sedair ens i gränslanden. Men sedan den gamla ämelintronande dog verkade det finnas systrar överallt. Kanske på grund av ryktena om en man som ledde kraften. Om det verkligen fanns någon sån man skulle de inte låta honom gå fri länge till. Lärn undvek att se på dem och gick rast förbi för att inte dra uppmärksamheten till sig. Hans Hardori kunde räcka för att väcka intresse hos en syster som letade efter en väktare. Det sades att de frågade innan de band en man till sig, men han kände flera som hade blivit bundna, och för alla hade det kommit som en överraskning. Vem skulle avsäga sig sin frihet för att gå fot bakom en ACD om hon bara frågade? Till hans bestörtning hade många kvinnor slöjor framför ansiktena. De var av skir spets, så tunn att det syntes att de hade ögon. Och ingen hade väl hört talas om en kvinnlig myrdrail. Men Lärn hade aldrig trott att lagen skulle vika sig för modet. Härnäst skulle de väl ta ned lyktorna som hängde längs gatorna och låta mörkret råda natten lång. Än mer chockerande än slöjorna var att Bokama såg rakt på en del av dessa kvinnor utan att ens öppna munnen. Sen red en stornäst kar vid namn Nazar Kurenin förbi rakt framför ögonen på Bokama utan att han så mycket som blinkade. Den unge vakten på bron var säkert född sedan Malkier uppslukats av stora fördärv. Men Kurenin, som hade kortklippt hår och tvekluvet skägg, var dubbelt så gammal som Lärn. Åren hade inte helt utplånat spåren efter hans Hadori. Det fanns många som Kurenin, och åsynen av honom borde ha fått Bokama att börja spotta och fräsa. Lärn tittade bekymrat på sin vän. De hade gått i stadig takt in mot stadens mitt, på väg upp mot den högsta kullen, gjort fästet. Dess krön täcktes av först Markasjevs fästningsliknande palats. Och hans vasaller hade sina boningar på de omgivande terrasserna. Uppe på kullen kunde Alan Mandragoran vänta sig ett varmt välkomnande i vilket hus som helst. Kanske varmare än han önskade just nu. Det skulle bli baler och jaktturer med långväga gäster. Så långt bort ifrån som grannlandet Arafel. Folk som ville höra honom berätta om sina äventyr. Unga män som ville följa honom in i stora fördärv. Och gamla som ville jämföra sina erfarenheter med hans. Kvinnor ivriga att dela säng med en man som stora fördärv inte kunde döda, enligt de enfaldiga sagorna. Ibland var Candor och Arafel lika illa som sydländerna. Några av dessa kvinnor skulle vara gifta. Och så skulle det finnas män som Kurenin, män som gjorde sitt bästa för att minnet av det förlorade Malkier skulle vila ostört. Och kvinnor som inte längre prydde sin panna med en kisain, som tecken på att de skulle avkräva sina söner eden att kämpa mot skuggan så länge de andades. Han kunde strunta i deras falska leenden när de kallade honom Alan Dayshan, diadempryd krigsförste och okrönt konung av ett rike som förrotts medan han ännu låg i vaggan. I det humör Bokama var på nu kunde han göra sig skyldig till mord, eller någonting än värre, med tanke på ederna han avlagt vid porten. De skulle han hålla in i döden. Men Bokamas händer och fötter var tillräckligt farliga för att kunna lämlästa en man för livet. Varan Markasjev skulle uppehålla oss i minst en vecka med alla ceremonier, sa Lärn, och svängde in på en smalare gata som ledde bort från jordfästet. Med tanke på vad vi har hört om rövare och liknande, kommer han säkert bara att vara glad om jag inte kommer att buga mig för honom. Det var sant. Han hade bara träffat huset Markasjevs överhuvud en gång, för flera år sedan. Men han mindes en allvarsam man som helt gick upp i sina plikter. Först Markasjev skulle säkert anordna både baler och jaktturer. Men grämas över varenda en. Bokama följde med utan att knorra över att han gick miste om en säng i palatset, eller den festmåltid som kockarna skulle tillreda. Det var oroväckande. Förutom att han måste återvinna sin egen skärpa, måste han hitta ett sätt att vässa Bokamas också. Annars kunde de lika gärna öppna sina ådror här och nu.